Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.
I detta avsnittet av Mord och Mysteriepodden kommer vi ta upp girighet.
Jag ska prata om två systrar som blir kallade The Black Widows of Liverpool.
Jag ska prata om mordet på en familj och det visar sig vara den man minst anar som ligger bakom det hela.
Spännande.
Jag tycker vi kör igång med avsnittet.
Tycker jag också.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden.
Hej och välkomna.
Det är jag som är Joanna.
Och det är jag som är Sara.
Och i detta avsnittet så ska vi ha en av de sju dödssynderna.
Yes.
Och vi valde girighet.
Ja.
Vi har tidigare haft lust och vrede.
Ja.
Vi betar av dem nu.
Mm-hmm.
Den här är ju väldigt vanlig. Det är ju väldigt vanligt motiv.
Ja.
De vanligaste motiven, om inte det är random, alltså någon som skjuter dem på gatan liksom, det är oftast pengar eller kärleksrelaterat,
yeah.
Svek eller triangeldrama av något sort. Så där finns ju en del att välja på.
Exakt.
Och vi har valt två intressanta fall.
Ja. Yeah.
Men innan dess så, vi har inte haft newsflash på ett tag med en uppdatering. Och vi växer varje dag.
Ja. Yeah.
Och vi vill tacka alla som lyssnar, skicka fina kommentarer.
Det är jätteroligt.
Och att ni verkar uppskatta det vi gör.
Det är
jättehärligt. Jättehärlig känsla.
Mm.
Och det får oss att tuffa vidare.
Ja. Yeah.
Vi har massa olika idéer som vi vill
göra. Vi bara vill få ut.
Ja, yeah. Och som jag ska tvinga dig att göra.
You can't force me.
Nej, men du kommer själv inse att jag har bra idéer. Som kommer vara spännande. Och som kommer ta podden till en ny nivå. Det kommer lite längre fram.
Mm.
Hur vi ska göra. Ja, vi har kommit till avsnitt 40. Och vi valde de sju dödssynderna girighet.
Ja. Yeah.
Och du har kvinnor. I ett gäng.
Nej.
Liga, alltså så här, de jobbar tillsammans.
Sägs vara en liga. Det är ingen som vet säkert.
Nej. Och jag har en manlig, för en gångs skull.
Wow.
Mm. Vilket är konstigt, för annars brukar alltid, inte alltid, men ofta brukar girighet vara ett motiv en kvinna har.
Ja.
Ett vanligt motiv.
Mm.
Jag gick mot strömmen och jag tog en man.
Ja.
Ja.
Så roligt, för det brukar vara jag som
kör med
som gör det.
Vi har inte haft newsflash på ett tag.
Nej.
Vi har inte varit newsflash nu, men en liten notis för ett fall jag haft innan.
Mm-hmm.
Och det händer ju väldigt mycket inom det fallet. Scott Peterson. Han fick ju sin dödsdom, gjordes ju om till livstidsfängelse.
Just det.
Men nu så ska de kolla på vad som hände under rättegången för hon, Rochelle Nice, jurymedlem nummer 7.
Mm.
Hon berättade ju aldrig att hon har varit utsatt för något brottsligt. Är du i jurin så får du inte ha ett relaterat, vad ska man säga, du får inte varit utsatt eller utsätta någon för något relaterat till. Ja. Och hon blev stalkad när hon var höggravid. Så det hon gick igenom var väldigt relaterat till Lacey.
Exakt, jag skulle precis, säga, jag skulle precis säga det.
Så hon kommer ta det personligt. Och nu ska de titta på det och se om hans rättegång var fair eller ej.
Oh.
Och dömer de då att den inte var fair, så får han säkert en ny trial.
Let's hope.
Efter 18 år. Men får han en ny trial och kommer ut, alltså han kommer ju stämma skiten.
Det hoppas
så
jag.
Är det ju
bara. Det hoppas jag.
Ja. Och han kommer, alltså han kommer, sen så kommer han ju säkert vara så hatad där ute.
Mm.
Alltså han är ju typ en av de mest hatade i USA.
Och det fattar inte jag, för hans rättegång var ju inte fair från början.
Nej, alltså jag tänker bara så, om jag hade suttit i den här situationen och allt de har mot mig är, alltså det är bara tillfälligheter. Det är ingenting som säger, men alltså du har gjort detta. Men exakt. De har mycket som säger att det kan inte ha varit du som har gjort det, för du var inte ens i närheten. Och där finns ingenting som kopplar dig till, nej, att du har anlitat någon att göra det.
Mm.
Och liksom att alla går emot en och jobbar aktivt för att få mig död på grund av det. Alltså man måste tänka, nej, liksom, ja, alltså man måste tänka, hur hade det känt om jag hade varit i hans skor? Och allt du säger vänds emot dig. Hur du än säger det, det vänds emot dig. Gråter du inte? Ah, du är kall, du är en mördare.
Word.
Gråter du? Ah, fake tårar, du är en mördare. Alltså, så man måste försöka sätta sig andras, en annan persons skor. Och
han har haft en jävligt dålig utredning. Ja. Med rättegången.
De har haft tunnelseende, ja, deluxe. De har inte, ja, sett någonting annat. Nej. De har bara sett han.
Mm.
Och han har ändå suttit in i 18 år. Alltså jag hade stämt skiten ur dem.
Exakt.
Hela Kalifornien hade blivit ruinerat efter den lawsuiten jag hade satt på dem, ska jag säga.
Ja.
Vi får se vad som händer.
Mm. Men roligt att höra om hur uppdateringen går om fallet.
Mm. Och jag tycker ändå det är amazing att att de jobbar på fallet. De har inte gjort någonting på 18 år sedan nu under coronatider. Börjar det hända grejer.
Jag tänkte bara ta upp lite info om girighet.
Yes.
Girighet innebär att man har ett överdrivet begär av att samla på ägodelar. Förenat med en överdriven sparsamhet, vinningslystnad eller snikenhet.
Mm-hmm.
Girighet är också en av de 7 dödssynderna inom den katolska tron.
Mm.
Inom buddhismen anses girighet bygga på att man på ett felaktigt sätt associerar materiella tillgångar med lycka. Men felet är att man på lång sikt överdriver de positiva aspekterna av en viss ägodel. Och det finns ett välkänt ordspråk. Girighet är roten till allt ont. Och det ska tydligen finnas i Timoteusbrevet, det 6:e Timoteusbrevet. Så till avsnittet. Jag ska prata om systrarna som blev kallade för de svarta änkorna från Liverpool. Det är tidigt 1880-tal och de båda systrarna Catherine och Margaret Flanagan driver ett pensionat på 5 Skirving Street i Liverpool. Vid denna tiden består hushållet av de 2 systrarna, Catherines son John och 2 gästfamiljer som då hyr in sig på pensionatet, samt en Thomas Higgins och hans dotter Mary, Patrick Jennings och hans dotter Margaret. I december samma år dör Catherines son John plötsligt. Hans död väckte ingen särskild misstanke och Catherine får 71 pund för sin sons död genom en sorts förening som hjälper dem som inte har så mycket pengar att bekosta en begravning. 1882 hade det uppstått kärlek mellan Margaret och Thomas Higgins som då hyrde in sig hos systrarna. Paret gifte sig i oktober samma år och Thomas hade ju en dotter, Mary. Hon var 8 år och hon dör kort efter bröllopet har ägt rum. Hon blev hastigt sjuk. Återigen sker en utbetalning från föreningen, men denna gången sker utbetalningen i Margarets namn. Det är ingen som vet summan. I januari 1883 dör Margaret Jennings, 19 år. Hon är då Patrick Jennings dotter. han som också hyrde in sig. Mm-hmm. Hennes begravningsutbetalning samlades in av Catherine. Nu börjar grannarna spekulera om vad som händer i systrarnas och Thomas hem. Så de flyttar då till ett nytt ställe och öppnar pensionat till 27 Ascot Street. I september 1883 blir Thomas Higgins, då 45 år, mystiskt sjuk. Thomas har svåra magsmärtor och han uppsöker läkare. Läkaren Whitford tillskrev Thomas dysenteri, en tarminflammation som orsakas av parasiter som tar sig in i matsmältningssystemet om man äter dålig mat. Smittan kan spridas alltså direkt mellan människor, men främst genom då den dåliga maten och dåligt vatten. Mm-hmm. Och läkaren säger också att dysenterin kan vara relaterad till hans intag av whisky. Mm, om det kanske har varit en infekterad flaska.
Aha, okej. Okay, jag tänker annars alkohol borde ju döda. Alltså det är ju rent.
Mm. Och som medicin får då Thomas utskrivet opium och resinolja.
Inte resinolja giftigt att få i sig?
Ja, alltså blev jag också lite så. Jag bara, blev lite tveksam på den där medicinen.
Ja, för att resinolja, de säger att det är för hårt att växa så ju.
Ja.
Ja. Men på flaskorna och sånt så stod det så att nej, men du får inte få in det i kroppen. Alltså typ inte ens i ögon och sånt för att det är giftet.
Ja, så pass.
Jag har förstått det som.
Ja, jag tyckte själv det var jättekonstigt. Men Thomas dör efter 2 dagars sjukdom.
Mm.
Några dagar senare kontaktas Whitford igen för att han ska skriva ett dödsintyg. Och det gör han. Och skriver att dödsorsaken var dysenteri. Utredningen då? Trots den uppenbara dysenterin så blev ändå Thomas bror Patrick förvånad över att höra om broderns plötsliga död. Thomas hade alltid varit en stark man med god hälsa. Patrick upptäcker också att hans bror varit försäkrad i 5 olika begravningsföreningar.
Okej. Okay.
Vilket lämnade hans änka med cirka 100 pund att hämta ut. Patrick fortsätter ärendet med myndigheterna och nu vill man utföra en fullständig obduktion. Man vill utföra en undersökning av vattnet i hemmet. När Catherine får höra att de ska utföra en obduktion blir hon rädd och flyr från hemmet. Obduktionen genomförs och visar att Thomas hade inte dysenteri. Bam, bam, bam. Han hade blivit förgiftad.
Åh, jag kunde faktiskt tänka det.
Med arsenik.
Ja, okej.
Organen i hans kropp visade...
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. T&Cs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
På mängder av arsenik. Man tror att han förgiftats under flera dagar då det fanns så mycket i organen. I hemmet fann man också en flaska med en mystisk vit substans och en marknadsfika, stod det. Men...
En marknadsfika?
Fika. Alltså, aha, fika okay. Pocket. Mm. Som bärs av Margaret. Giftexpert Dr. Campbell Brown bekräftar att det som fanns i flaskan var en arseniklösning. Och det som fanns i Margarets fika var arsenikpulver. Jag har verkligen gått in för detta. Margaret arresteras direkt. Catherine hade ju flytt från hemmet. Men då också för att undvika polisen. Och det gör hon en vecka. Den 16 oktober 1883 anklagas systrarna för mordet på Thomas Higgins. När det stod klart att dödsorsaken var arsenik så beställde man uppgrävning och en fullständig obduktion av de tidigare dödsfallen som skett i hemmet och på pensionatet.
Jag tänker bara vilken ångest. Ändå. Tänk ändå, du har dödat flera stycken och tänker, åh jag är så smart och har fått så mycket pengar och så bara kommer det, nu ska vi gräva upp alla och undersöka.
Kropparna av John Flanagan Mary Higgins och Margaret Jennings visade alla tecken på en försämring innan deras död.
Okay.
Att de insjuknade liksom.
Att det blev sämre och sämre.
Ja, exakt. Mm. Detta förknippat med arsenikförgiftning. Efter obduktionen kan man fastställa att alla tre dödats genom den här förgiftningen. Utredarna trodde först att den typ av arsenik som systrarna använt sig av skulle kunna vara råttgift som de hade hittat.
Mm-hmm.
Då båda systrarna var analfabeter så trodde man att det var högst osannolikt att systrarna gått till en apotekare för att köpa arsenik. Utredarna försöker finna andra teorier och upptäcker snart att i vanliga flygpapper som släpptes i staden de innehöll arsenik.
Flygpapper?
Flygpapper. Flyers.
Du menar inte flygtejp?
Nej. Vanliga papper. Jag tänker sådana små springpojkar som...
Aha, okej.
Okay, läs om detta.
Jag vet att många på den tiden använde flygpapper som de doppade i vatten.
Nej, detta var flyers.
Och sen gav de det så dog människor. Ja.
De är det kanske en sån då?
Jag vet inte.
Systrarna blötlade pappret och kunde utvinna arseniken på det viset. Detta förvarade de sedan i den flaskan som återfanns när man arresterade Margaret. Vid tidpunkten för sin arrest försöker Catherine förklara för sin advokat att systrarna utfört flera mord än vad utredarna vet och ger utredarna en lista på 7 mord då som de ska ha utfört utöver de andra morden. Och som hon hävdar då var relaterade till ett bedrägeri för begravningsföreningen. Samt en lista på 5 andra kvinnor som antingen begått liknande mord eller försäkrat dem som gjorde det. Då är vi framme vid påstådd konspiration. Catherine Flanagan gav ju en lista till utredarna över påstådda konspiratörer till arsenikförgiftningarna.
Mm-hmm.
Den innehöll 3 andra förgiftare än hon själv. En medbrottsling och 3 agenter från försäkringsgrupperna. Dessa hade lämnat utbetalningar när morden hade genomförts. Margaret Evans, Bridget Begley och Margaret Higgins utsågs till förgiftare.
Mm-hmm.
Margaret Potter, Miss Fallon och Bridget Staten var försäkringsgivarna. Catherine Ryan var den som försett förgiftarna med arsenik. Enligt Flanagan ska Margaret Ryan varit ledaren för denna brottslighet och ska ha börjat denna mordvåg med mordet på en mentalt handikappad tonåring. Ryan stod för giftet och Evans utförde brottet. Dock fick Evans aldrig någon utbetalning för brottet då pojkens far fick utbetalningen istället. Och det skulle ju inte vara någon annan som skulle få det egentligen. Alltså en pappan.
Ja, eller hur? Varför skulle hon få det?
Nej, men exakt.
Ja, det är precis som man ger en random.
Kvinnorna som systrarna ska vara inblandade med, de förekommer i olika berättelser om misstänkta dödsfall för denna tidsperioden.
Mm-hmm.
För exempel så var Staten kopplade till 3 andra mord med försäkringsutbetalning. 2 eller flera av kvinnorna ska även gjort hembesök hos några offer som dött kort efter deras besök. Men utredarna finner inga tydliga bevis för det som Flanagan berättar.
Okay.
Därför tror utredarna att denna lista har Flanagan gjort för att vinna lite tid och lura utredarna. Utredarna är helt säkra på att Flanagan och Higgins har begått i alla fall morden på de 4 på pensionatet.
Mm.
Så de döms då och man finner inte bevis för att de andra ska ha varit inblandade, så det släpps. Vid utredningen 1884 involverade åklagarna systrarna i de här dödsfallen i hemmet.
Mm.
Samt mordet då på Higgins. Och det har de ju officiellt anklagats för. Flanagan erbjuder att ge bevis mot de andra konspiratörerna i gengäld att de ska bli skonade. Mm. Att systrarna ska bli skonade.
Mm.
Men det avslås. Systrarna åtalas skyldiga för morden och döms till hängning. De hängs den 3 mars 1884 på Kirkdale Prison. Med systrarna fanns en romersk-katolsk präst och hängningen bevittnades av 1000 personer. Det var ju grannar som spekulerade och yeah. som jag sa tidigare.
Vad så... tror du att de gjorde det själv eller du tror att alla de här andra kvinnorna var också med på det?
Jag tror att de gjorde det själv.
Ändå rätt ballsy. Och liksom bara nämna andra namn.
Jaja.
Ja, hon gjorde det, hon och hon och hon.
Alltså hon för felony i ja, det andra alltså, huset. Hon kan, inte, hon kan inte gå för hon har käpp. Men,
ja, men hon...
nej, alltså jag vet inte om för hon Miss Fallon var så, men
ja,
yes. jag bara känner, är det så här äldre damer så vet man aldrig. Jag vet inte. Men det var ändå ett spännande fall.
Mm.
Verkligen.
Lite annorlunda.
Mm-hmm.
Men kvinnor är spännande. Alltså mördande alltså,
men,
kvinnor.
Nej, men de här två var ju helt... känner ju bara att jag skulle inte vilja hyra in mig hos dem.
Ja, och det här är ett fall som jag har sett på någon random true crime dokumentär för länge sedan.
Mm-hmm.
Och, men den har hängt med mig. Så när jag tänker girighet så tänker jag, det här är ett av de fallen som först poppar upp i mitt huvud.
Aha, vad spännande. Mm.
Ja, och sen så har jag aldrig kommit ihåg namnen, så jag har alltid fått liksom söka. Så lång sökning på vad fallet handlar om så kommer det inte.
Mannen som blä 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 blä.
Exakt. Exakt. Men nu vet jag vad de heter.
Oh.
Ja. Mm. Och som jag sa innan, jag brukar alltid ha kvinnliga mördare, men nu har jag valt en liten annan väg.
Valt en man.
Ja. Och jag ska prata om mordet på familjen Ewell. Vi börjar med att berätta lite snabbt. Dale Ewell, som är då pappa i familjen.
Ja.
Han är en framgångsrik affärsman. Och han var en mycket skilled försäljare.
Ah. Mm.
På hans företag så sålde de flygplan. Och det här startade han någon gång på 60-talet. Hans strategi att sälja flygplan var att han tog ett flygplan. Körde runt med det. Tills han såg... någon som såg ut att ha råd att köpa ett flygplan. Så landade han på deras mark. Och när de kom ut för att se vad som händer, så erbjöd han dem att följa med honom på en flygtur.
Mm-hmm.
Och efter flygturen så hade han sålt ett plan. Han sålde jättemycket på det sättet.
Spännande.
Mm. Och i början av 90-talet så var Dale värd cirka 8 miljoner dollars. I dagens pengar så är det ungefär det dubbla. Han bor med sin fru Glee, som han har varit gift med sedan 60-talet. Och hans 24-åriga dotter Tiffany bor med dem. Och hans son bor väl egentligen med dem, men han pluggar 2 timmar bort i Santa Clara. Så att han bor på ett studentboende också.
Ah, okej.
Okay. Mm. Mm. Detta är mitt i påskhelgen i soliga Fresno, California den 21 april 1992. Och Juanita kommer till familjen Ewells hus där hon jobbar som hembiträde. Hon går in i huset och ser att det är som här en sliding door till köket.
Ja.
Den är alltid öppen annars, men idag var den stängd, vilket hon tyckte var konstigt.
Ja.
Och när hon öppnar den så ser hon då Tiffany Ewell, alltså parets dotter. Hon ligger livlös på golvet i en pöl av blod. Juanita, som vem som helst, blir ju förskräckt och springer till närmsta grannen för att ringa till polis och ambulans.
Ja, exakt.
Polisen går in i huset när de kommer fram då. Och de ser ju det Juanita ser först. Tiffany i köket.
Juanita!
Tiffany låg på golvet då med ansiktet ner. Facear golvet då. Så facing the floor.
Ja.
Hennes armar var under henne. Hennes huvud låg i en pöl av torkat blod. Och torkade blodet indikerar då att hon har legat där ett bra tag innan Juanita hittade henne.
Exakt.
Längre in i huset, i en hall, så hittar man då Dale, 59. Han ligger också med ansiktet mot golvet i en pöl av torkat blod runt huvudet. Posten låg runt om honom på golvet, så att det ser ut som han har hämtat posten, gått in, liksom kollat igenom posten.
Mm.
Och någon har kommit upp bakom honom, skjutit han i huvudet, han har ramlat framåt. Vidare när man kollar i huset så hittar man då Glee, 57 år. Hon ligger inne i kontoret de har hemma. Och hon ligger i nästan i fosterställning på sidan. Och hon har blivit skjuten i magen. Och hon har sina nycklar i ena handen. Och du vet, när du ligger i fosterställning så har du händerna vid ansiktet. Hon har liksom armen över ansiktet.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
Ja, i den handen hon har nycklarna.
Yeah.
Så att det ser ut som att hon har försökt slå bort vapnet för att
rädda
sig själv.
Yeah.
Och sen har hon blivit skjuten.
Yeah.
Polisen har svårt att få ihop vem det kan vara som har mördat nästan hela Joel-familjen. Ingen i familjen har någon hotbild mot sig och inga fiender. Utan det är snarare tvärtom, för att de är väldigt respekterade i stan. Dale är, han är väldigt trevlig, framgångsrik. Glee är väldigt omtyckt, för hon är känd för att vara jättesnäll, alltid glad. Och Tiffany, hon är tillbakadragen, så hon har liksom inte, men pojkvänner och så, så att hon har liksom ingen svartsjuk pojkvän som hade, som de kan anklaga eller titta närmare på.
Mm.
Hon håller sig för sig själv. När polisen tittar, alltså när de kommer in i huset, så tänker de direkt att det här är ett rån. Och rånaren har blivit påkommen eller överrumplad, att familjen har kommit hem, skjutit dem. Men när de tittar närmre på brottsplatsen så ser de att någon har dragit ut massa lådor i byrån. Och mm. vet, slitit ut lite kläder och så. Men där ligger skjutvapen helt öppet. Där ligger smycken helt öppet. Där ligger pengar. Och Glee hade en dyr guldklocka på sig. Så att om du rånar, varför tar du inte det du ser? Varför rotar du i lådan när det ligger pengar på byrån? Liksom?
Mm-hmm.
Så det går inte riktigt ihop. Så att de bedömer ganska tidigt att det är en staged brottsplats.
Mm-hmm.
Man hittar inga hylsor. Du vet, när du avfyrat vapen så ramlar hylsorna ut. De har gärningsmannen tagit med sig, för de hittas inte.
Okay.
Men man sparar kulorna som varit i kropparna.
Okay. Mm.
Och man ser att det kommer från en 9 mm skjutvapen.
Mm-hmm.
Och där är konstiga mönster på kulorna.
Okay.
Som inte, alltså normalt när du avfyrar ett vapen så blir det inte de här mönstren på en kula.
Nej.
Så de undrar hur det har, vad som har gjort att de har blivit så.
Mm.
Så att de sparar det till ett senare skede. Mm. Sen var det en annan sak som polisen också tyckte var konstigt.
Mm.
För alla som känner familjen Joel och de som jobbar, alltså som hembiträde, sånt som Juanita, säger att de var väldigt noga med att, för att de har hemlarm, och de var väldigt noga att den alltid skulle vara på. Så när hembiträdena lämnade huset skulle de alltid
larma på.
Precis. De var väldigt noga med det. Och då tyckte polisen var konstigt att någon har brytit sig in, men larmet har inte startat. De kollar igenom hela huset för att se liksom om de har brytt sig in genom ett fönster. Där är sån här på taket, såna skylights.
Okay.
Allting är intakt. Där finns inga tecken på att någon har brytt sig in någonstans. De kollar om det är åverkan på larmet. det är det inte. De kollar, de ringer upp larmföretaget och frågar om det är något problem med larmet. Det har inte varit några problem med larmet. Och de kollar också om det har varit något strömavbrott i området. Och det har inte varit. Så att det är någon som vet koden till larmet och har haft en nyckel och gått in. Mm. Paret Joels yngsta barn, sonen Dana, 21 år. Han går på Santa Clara University som ligger ett par timmar bort från familjens hus i Fresno. Dana var inte hemma under påsken när detta hände, för att han var med sin flickvän hos hennes föräldrar.
Mm-hmm.
Mm. Och därför blev inte han mördad.
Nej, exakt.
Och hans alibi är vattentätt. Men man tar in han på förhör, för man ställer liksom rutinfrågor. Alltså, vet du någon som var sur på någon i din familj? Ja. Eller, ja, så
hade din pappa några fiender?
Precis. Och han säger typ det de vet redan. Och det var, så hans pappa var rätt sträng på jobbet.
Mm-hmm.
Och hade väldigt höga krav på sina anställda. Så att kanske någon blev sur på han där, men han betalade väldigt bra. Så att, inte så troligt. Och att hans mamma, hon jobbade för CIA. Alltså hon var inte spion eller något sånt. Hennes jobb var liksom bara men fylla i blanketter.
Jaha,
och hon slutade där i början av 60-talet. Mm-hmm. Så att det liksom, nej.
Makes no sense.
Nej, precis. Och han sa att hans syster, hon var typ the most harmless person in the world. Hon offend inte någon.
No.
De frågar Dana när han sist såg sin familj.
Mm.
Och det var helgen innan.
Mm-hmm.
Och då var Dana, hans flickvän, hans flickväns familj och hans familj i deras beach house.
Mm-hmm.
Alltså hans mamma och pappas beach house. De hade spenderat helgen tillsammans för att det var första gången familjerna träffade varandra.
Aha, ja. Okej.
Okay. Mm. Så man spenderat helgen tillsammans och allting hade gått bra. Alla tyckte om varandra, de hade haft jättetrevligt allihopa.
Ja.
Mm. Polisen bygger upp en timeline hur det kan ha gått till och vad som kan ha hänt. Så att de tror att när familjen har varit i det här beach house, de har stannat några dagar extra och de har åkt hem. Glee och Tiffany har åkt tillbaka med bilen. Och Dale har flygit med sitt plan tillbaka till Fresno, ställt planet där han jobbar, varit på kontoret lite, sen tagit bilen hem. Så att Tiffany och Glee har kommit hem först.
Okay.
Så när de har kommit hem och liksom parkerat bilen i garaget, gått in, så har gärningsmannen legat och väntat. Och han har skjutit Tiffany först. Glee har sett det, försökt fly, sprungit in i kontoret. Han har sprungit efter och skjutit henne.
Mm.
Och sen har han suttit och väntat på Dale ska komma. Han kommer 30-40 minuter senare. Och sen har han hämtat posten, gått in, blivit skjuten i hallen. Så är polisens teori. När man kollar närmare på kulorna, det här mönstret som har gjorts på kulorna när de avfyrats, det ser sån här ballistic experts att det är det kommer från en silencer. Så det är någon som har kopplat på en silencer på en pistol.
Yeah.
Och när de har kulorna har färdats genom den här silencern, så har det lämnat de här konstiga avtrycken i skotten. Och det är också att ingen i grannskapet har hört någonting. De har inte sett någonting konstigt i området. De har inte hört något konstigt. Annars hör du tre skott, det hör du. Det är ett lugnt, fint område vi pratar om.
Mm.
Efter Dales död så ska hans testamente läsas upp. Och Dana är i rummet med advokaten och hans farbror. När advokaten läser upp att Dana då ska få allt, för det finns ju ingen annan kvar som förmögenheten kan gå till. Men hans pappa har gjort så att pengarna är låsta tills han fyller 35 och han är 21 år. Då blir han tokig. Han ställer sig upp, han säger, hur kan min pappa göra så här mot mig? Och där tycker hans farbror att, lite konstig reaktion, varför bryr du så mycket om pengar när din syster, din mamma och pappa typ precis har blivit mördade?
Ja, varför nej, jag blir, kan hålla med om
ja,
det.
Varför blir du så stissig över pengarna? Och det här får polisen reda på och då tycker de att han är väldigt intressant. Fast han har det här vattentäta
Men såklart, alltså det väcker ju
frågor.
Ja, exakt. Ja.
Man tittar lite närmare på vem Dana är och då får man reda på att han har visat väldigt tydliga tecken på girighet sedan han var rätt liten. Det var väldigt noga att han skulle se rik ut.
Oh.
När han gick i high school så gick han i kostym och en briefcase, jag vet inte vad det heter på svenska. Du vet sån här som businessmän
har. Ja, men ja.
Men han tyckte...
snälla, hur ser han ut i skolan då?
Ja, eller hur? Han flashade ofta liksom så $100 sedlar. Han gav dyra parfymer till tjejer i skolan. Och lite så, och han skröt väldigt mycket. När han var 16 så fick han en Mercedes av sin pappa. Och under en helg när han var ute och körde så krockade han bilen. Hans pappa köpte exakt samma bil, exakt samma Mercedes, exakt samma modell, exakt samma årsmodell, inredning, färg, allt. För att han inte skulle gå till skolan och behöva skämmas att han hade krockat sin bil. För att ingen skulle veta det.
Alltså förlåt, men ni har fött ett girigt barn.
Men i och med han har det här vattentäta alibit så tittar man då på personer i hans närhet som kan vara intressanta. Och då är det en som heter Joel Radovich som sticker ut. Joel är en stökig kille och weird. Han har blivit utslängd från studentboendet för att de kom på att han stal möbler.
Och, det var bra att de kom på det.
Ja, och det var känt i skolan att man ville inte hamna bakom honom i matkön för att han kunde ta en näve, sallad, lukta på det och lägga tillbaka det. Så han var weird. En weird prick liksom. Han bor hos sin mamma när polisen besöker honom, för han fick inte vara kvar på studentboendet. Nej. De tar in han på förhör. De frågar lite om hans relation till Dana och han säger att de är lite löst bekanta. Och när de frågar då vad han gjorde den dagen mordet skedde så sa han att nej, men han var och jobbade lite i en bilverkstad och lite så. Så han har varit där hela dagen. Polisen kollar upp alibit och de kan inte minnas att han har varit där. Och han hamnar ju högst upp på listan av misstänkta såklart.
Såklart.
Och när de ja, men då ska prata lite mer med honom så finns han inte kvar hos sin mamma. Så tar polisen flera veckor och hittar honom.
Mm-hmm.
Vet du vad de hittar han då?
Skolan?
Nej.
Med ett bord?
Nej. Hos Dana, Joel, nej, men i huset där morden skedde. Han har flyttat in där. Hos honom.
Men
de var bara löst bekanta. Varför flyttar du in då? Makes no sense, va? En kompis till Joel träder fram och säger att Joel frågade honom om det var okej att han beställde böcker och använde hans adress som leveransadress.
Ah.
Så han kan hämta paketet där senare. Vilket han sa okej. Men när paketet kom så råkade han öppna det för han tänkte inte på att det var Joels paket. Och då råkar han se vad som fanns i. Och då var det bland annat en bok som handlar om hur man bygger sin egen silencer. Man spanar på både Dana.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Another checkered flag for the books. Time to celebrate with Chumba. Jump in at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. CTNCs 21+. Sponsored by Chumba Casino.
Och Joel. Och man ser att Dana ger Joel väldigt mycket pengar.
Mm-hmm.
Bland annat så betalar han hans helikopterlektioner. De var lite löst bekanta men de bor tillsammans.
Och betalar helikopterlektioner.
Eller hur? Mm. Men sen så flyttar Joel ut.
Jaha.
Och flyttar till en annan stad. Så att, men polisen håller ändå span på både han och Dana. Och de ser att de har en... vad ska man säga, de har ett speciellt way att hålla kontakten med varandra. Du vet innan, till exempel förr i tiden, men på 90-talet, vet, pagers, där du ringde. Alltså, vi har aldrig haft sådana. Jag tror inte det var superpopulärt i Sverige om du var läkare.
Det var
typ.
Nej.
Men då är det typ att den bipar Och så är det ett nummer. Jag vet inte om du kan koda till så här ring mig, alltså något sånt där.
Ja, ja.
På de här.
Det borde det väl ändå.
Ja, eller vem det är som ringer liksom. Och sen när de får det så ringer de upp på en betaltelefon. Ja. Fast också förr i tid. Så ja, mysigt, du vet. Ja, eller hur? Och så pratar de där för att de är väl rädda att polisen buggar telefonerna. När de är liksom i den stan där Joel är, så när han pratar i telefonkiosk så är det en undercover polis som ställer sig bredvid honom.
Aha.
Och låtsas prata, du vet, ja. Så att han hör att han säger någonting om att han vill resa jorden runt och behöver pengar till det.
Aha.
Sen avtar deras kontakt så att polisen tänker att antingen så är de paranoida eller misstänksamma, så att det är därför de ligger lågt ett tag. Så att de gör typ en sting operation. Alltså det här polisjobbet är bra, tycker jag.
Jo, men absolut. Ja. Så de har jobbat här, poliserna.
Precis, de har varit vakna.
De har varit on top.
De går till Dana som nu bor på studentboendet i Santa Clara. Dana öppnar dörren och blir arg. Och han säger till dem, varför kommer ni hit här? Jag har sagt till er, ni får inte komma hit här. Vill ni mig något så ska ni kontakta min advokat och gå igenom honom. Och så säger han, så ska han stänga dörren, så säger han, men jag ville bara säga att vi tror att Joel Radovich har dödat din familj. Och han säger, okej, och stänger dörren. Där är redan spanare ute och då ser de att han smyger ut från studentboendet. De följer honom till en telefonkiosk. Polisen har gjort så här att du vet, deras beepers, deras pagers, de har köpt en likadan och typ gjort någonting för att hacka sig in i dem så att de får de signalerna från deras. Så att de ser typ
clever.
Att, eller hur? Ja, så att de ser att oh, nu beepar de varandra och då sätter de undercover poliser bredvid dem.
De har
dem.
Absolut tänkt.
De har tänkt till. Så sätter de undercover poliser bredvid när de pratar. Och de hör att de säger, de är oss på spåren, jag vet inte hur mycket de vet, hur mycket de har på oss, ligg lågt. Och sådana saker. Och Joel...
Där har han redan gett bort sig själv.
Ja, och Joel säger, the three shirt deal. Och de tror att han menar trippelmordet. Men de kodar det.
Ifall.
Och vid ett tillfälle så lägger han en order i en telefonkiosk. Och den står en undercover polis bredvid. Och det är en väldigt specifik summa. Så att när han lämnar, så han lägger det på minnet.
Mm-hmm.
Polisen. Så när han lämnar, han lägger på och går iväg, så ringer de upp det senaste numret. Och då kommer de till, det är väl en butik liksom. Och sen säger de, en har gjort en beställning precis på denna summan. Ja, sa de, det stämmer. Och det var en, du vet, låsdyrkningssätt. Elektroniskt, okay. Sådant.
Mm-hmm.
Och så frågar de, men var ska det skickas? Så säger de till en Jack Pons. Och då kollar de upp Jack Pons. Och det är en annan bekant till Joel. Och de tar in han på förhör, såklart. När de förhör honom så vägrar han prata.
Ja.
Och så blir utredaren... Så han bara liksom, men bara prata. Så säger han, har du någon gång ägt 9mm skjutvapen? Och då blir han vit i huvudet. Och så säger han, ja, han hade ett 9mm assault rifle som han använde till att skjuta pungråttor.
Aha.
Hos sin mamma. Men det är liksom lite för tungt vapen för det. Det är ändå ett gevär. Men de kommer inte längre med honom. Alltså de är övertygade om att Dana, Joel och nu Jack har varit, alltså de har jobbat tillsammans, att de är skyldiga. Men att Jack är den som har minst inblandning i detta.
Okay.
Och att han har egentligen inget att förlora på att prata. Förstår du?
Ja.
Ja. Så att de tar en chansning, de arresterar honom och på hans arbetsplats. De kör till Fresno och det är en lång biltur. Han sitter i baksätet. Först pratar han inte. Och sen börjar han sjunga som en fågel.
Oh.
Ja. Och han säger att det var inte hans vapen. Kan säga det också att han sa att hans skjutvapen blev stulet när hans bil stod parkerad på skolparkeringen. Och han har anmält det till LAPD, men det fanns ingen anmälan. Så att det var bullshit. Ja. Polisen ser att vapnet köptes 11 dagar innan mordet. Och han sa, jag köpte det till Joel för honom. Och sen börjar han ju säga mer än vad polisen, det var bara det de vill höra. Sen börjar han säga att ja, Joel har sagt till mig att han har mördat hela familjen. Han rakade hela sin kropp för att han inte skulle tappa hår, vet i, så skulle vara DNA. Han har tagit med sig plastunderlag och satt och väntade på familjen på det för att inte lämna spår efter sig.
Han är väldigt ambitiös.
Väldigt tänkt igenom.
Tar jobbet väldigt...
Ja,
punkt och prick.
Eller hur? Ja, och sen kom Tiffany in, han smög sig upp bakom henne, sköt henne i huvudet. Glee såg det, blev rädd, sprang såklart iväg, han sprang efter, sköt henne. För att vara säker på att hon dog så hade han skjutit henne i bröstet och ansiktet också, sa han. Sen så hade han suttit och väntat på Dale skulle komma hem. Och sen sköt han honom i bakhuvudet. Sen efter det så hade han stageat hela brottsplatsen. Dratt ut lådor och kläder och sånt där. Nu har de det här på dem. Så att de arresterar Joel och Dana. Och Jack får immunitet om han vittnar emot sina kompisar. Mm-hmm. Vilket han gör. För han har inget att förlora.
Nej.
För han har inte varit involverad. Alltså,
nej,
han har
inte
bara
så hårt som
till
de andra.
Ja, men han har inte tagit någon del av själva mordet. Han har bara hållit käft. Där kom upp en detalj som chockerar alla i rättssalen. Och det är att, men kort efter mordet så flyttar Dana tillbaka in i huset. Och han bor där ungefär en månad innan de kommer in och städar hela huset. En av hans vänner kom och besökte honom.
Mm-hmm.
Och då visar han honom, titta här, kulhål i väggen, titta här, hjärnsubstansen. Och det får alla och vet, vrida och vända sig där obekvämt. Om du inte är säker att någon är mördare, men när du hör att de gör någonting supersjukt, som ingen hade gjort. Alltså vem hade velat bo i ett hus där ens mammas hjärnsubstans är på väggen och tycker det är kul? Då är den här människan liksom en mördare. Så du har gått förbi alla gränser.
Ja, jag bara känner, oh he's sweet but a psycho, little bit psycho.
Det här övertygar juryn att Dana är skyldig. Dana och Joel blev dömda till 3 livstidsdomar.
Tack för det.
Motivet då? Det här tror familjen, alltså Dales bror och liknande.
Yeah.
För 5 månader innan mordet så publicerades en artikel i skoltidningen för Santa Clara University. Där de hade intervjuat Dana. Han påstod i den artikeln att han var ägare till sin pappas företag. Han hade startat det. Han var self-made miljonär. Allting han ägde hade han själv jobbat till sig.
Okay, det var inte bra.
Nej.
Det hör man.
Och då tror de att Dale har blivit besviken och arg på sin son och sagt att ja, men om du är sån self-made miljonär, då behöver inte du mina pengar. Så då kan du ta hand om dig själv. Och när du slutar college så får du inga mer pengar. Och att han skulle ändra testamentet. Han har fått panik. Och han har gjort detta. Och sen har han sagt, ja men skjut min syster också då. Liksom, så behöver jag inte dela pengarna med någon. Så.
Oh, så svettigt.
Ja.
2 spännande fall.
Ja.
Och, men detta här var ju riktigt sjukt.
Alltså det är någonting när man dödar de närmsta.
Ja, men usch, han är störd.
Yeah.
Okej, det har alla varit, vi har pratat om alltså störda, men detta här tar ju...
Alltså jag vet, jag...
He hit the top in Looneyville.
Jag vet, men jag tycker nu ändå Karen Severson. Alltså hon är topp, hon toppar den.
Ja, men han Psychos kommer tätt efter.
Ja, Chris Watts.
Ja, då kommer han trea, den här.
Ja, de är ju liksom på den här worst-listan allihopa.
I Looneyville, ja.
Ja, men jag retar inte på mig lika mycket som jag retar på Karen Severson.
Nej.
Faktiskt. Och jag vet inte varför.
Nej, men det förstår jag, för att hon är ju ditt
hatobjekt nummer 1.
Yeah.
Men pengar gör en galen.
Mm. Ja, nu har väl vi ett rätt hälsosam relation till pengar.
Alltså jag älskar ju pengar, jag skulle aldrig skada någon för pengar.
Nej, hallå.
Aldrig i mitt skapta liv. Pengar gör ju både gott och ont.
Absolut.
Alltså du får ju mer frihet med pengar. Men samtidigt, du blir ju väldigt inlåst med pengar. Du vet inte vem du kan lita på.
Exakt.
Jag tror du ser världen på ett helt annat sätt.
Mm.
Med fler faror.
Ja.
Om du har pengar. Alltså det är de som har pengar som är, vågar inte ens att banken har pengarna.
Nej, 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 oftast inte. Nej. Då har de dem själv i madrassen eller något.
Precis,
sånt.
Ja. Vilket sen gör, alltså får någon nys om det, ja, då är du ändå större offer. Eller har du på banken.
Then you're wrecked.
Ja, eller hur? Men ett spännande ämne.
Mm.
Vi får mer girighetsfall, för det finns ju typ billion av dem. Yeah. Nästa vecka så har vi pratat om ett ämne och då sa vi produktförgiftning.
Nej,
ska
men
vi ha.
Gud, så trevligt.
Ja. Vi hoppas att ni tyckte detta avsnittet var spännande.
Ja. Ni är taggade på fler girighetsfall.
Ja, och på produktförgiftning.
Ja, absolut. Nästa avsnitt, yes. Produktförgiftning.
Så vi hoppas att ni hänger med oss då.
Mm.
Och tills dess så får ni snälla ta hand om er själva och varandra.
Yes.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Bubba Wallace here from 2311 Racing. You know what's slower than a pace car? Waiting at the car wash. That's when I fire up Chumba Casino. It turns those slow minutes into fast fun. With new games every week, you'll never get bored. Next time you're stuck in the slow lane, speed up with Chumba. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.